höll på att säga, vad härligt att se dig. Men det blir ju lite konstigt, för det gör jag ju faktiskt inte. Men jag känner ändå en gemenskap. Genom en liten lins så vet jag att jag får komma hem in i ditt hem. In där du sitter. Och det är stort att vi får fira gudstjänst, att vi får dela gemenskapen så här. Kanske har du, liksom jag, känt dig överväldigad den här veckan. Vi har en pågående pandemi. Och på något konstigt sätt så kan man nästan känna sig lite märkligt van vid det här läget vi är i just nu. Jag har till och med firat fler gudstjänster med er så här genom en lins än i våran kyrksal. Och det är det läget vi är i. Men det som har blivit så otroligt tydligt för mig den här veckan, det är hur privilegierad jag är och vilket system som jag är en del av. Och med ett enda knapptryck så kan vi få vara med och ta in allting som sker i hela världen samtidigt. Bara det kan vara överväldigande. Och det är svårt med allt detta som vi får in i vårt sinne. Och jag såg en video från USA och jag såg denna och jag har inte kunnat släppa den sedan dess. Den har liksom funnits med i mitt huvud sedan dess och i mitt hjärta. Det är olika föräldrar som talar med sina barn. Där de berättar för sina barn, unga barn, tonåringar, hur de ska göra för att inte bli arresterade av polisen. Men om ni blir det, om du blir det, mitt barn, för det kommer du att bli, för du är färgad, då ska du göra så här. Du ska prata lugnt. Du ska inte göra några snabba rörelser. Du ska inte vara aggressiv. Och jag såg en tjej som var säkert inte mer än 7-9 år. Berätta en ramsa som hennes föräldrar hade sagt till henne. Jag heter så här. Jag är så gammal. Jag kommer i fred. Hur sjukt är inte det? Att föräldrar ska behöva lära sina barn det här. Hur de inte ska hamna i problem eller hur de inte ska bli dödade av polisen. Och det här tog tag i mitt hjärta väldigt. Och det blev så tydligt för mig att vi har så olika förutsättningar. Jag behöver aldrig ta det samtalet med mina barn. Jag litar på polisen, jag kan göra det. Och det som jag har fått med mig som en självklarhet genom söndagsskola, genom skola, genom uppfostran av mina föräldrar, genom ungdomssamlingar och läger, när jag läser min bibel, det är att Gud älskar alla människor. Han har skapat oss med en tanke. Han har skapat oss alla unika. Med olika gåvor. Han har skapat dig med den... Det här var ju lite så här. Han har skapat dig med den hudfärgen du har. Han har en tanke och han har en plan. Om han hade velat att alla skulle se ut på ett visst sätt, då hade han gjort alla likadana. Vi hade sett ut som en robotarmé. Men Gud vill inte det. Gud har en tanke med dig. Gud har en... Han tänker att när vi står tillsammans, olika hudfärger, olika åldrar, från olika länder, olika språk, olika bakgrund, så kan jag få lära känna en till del av Guds kärlek genom dig. Du kan få visa storheten i evangeliet genom att du är du den och du är, och genom de gåvor som du har. Gud älskar alla människor. Evangeliet gäller för alla människor. Det står inte, ty så älskade Gud Sverige. Ty så älskade Gud de vita. Eller ty så älskade Gud ett specifikt. Utan det står, ty så älskade Gud världen, exakt. Jag vet att ni vet detta, ni som har läst er bibel. Och du som inte har läst den, du kan få veta det. Ty så älskade Gud världen. för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Det är evangeliet. Han älskar alla människor, hela världen, och han har skapat den på ett visst sätt. Men vad jag har förstått den här veckan, det är att det räcker inte med att jag vet det här. Jag behöver tala om det. Jag behöver vara en röst i det sammanhang som jag står i, med dem jag har runt omkring mig. Jag är en känslosam predikant. Det är okej för mig. Jag hoppas det är okej för dig också. Jag behöver stå upp för vad evangeliet säger om allas lika värde. Och det kommer en tid då tystnad blir ett svek, sa Martin Luther King. Jag är så ledsen att det ska behöva gå till den gränsen att en man blir lynchad. Den man blir lynchad på öppen gata 2020 av poliser för att jag ska ha den här predikan idag. Det är inte värdigt. Men så är det nu. Och jag kan bara börja med mig själv. Så jag tar till orda. Vi läser Johannes evangeliet 15, 9-17. Och det vore jätteskönt om någon här inne hämtar lite papper till mig. Då står det så här. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Och om ni gör det, jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Gud, vi ber om att ditt ljus ska komma på de här raderna. Att när vi läser ditt ord så ska det hända någonting i våra hjärtan. Att du ska lysa på det som är rätt och riktigt. Och att du ska lysa på det också som vi behöver ta tag i våra liv. Tack att du älskar oss. Tack att du har goda tankar för oss. Du har goda planer för oss. Tack att du är här. Gud sände sin son. Jesus dog för alla. Gud älskar alla. Det var min första punkt. Min andra punkt är att Gud befaller att vi älskar så som han älskar. Det är inget tillägg. Det är en befallning som vi får från våran Herre. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jesus är det bästa exemplet vi har. Han hade kunnat låta kärleken bara vara ord från en himmel långt bort. Men han blev kött och blod, han kom ner till jorden, han gick i smutsen, han kände det som du kände. Och mitt i detta undervisade han oss. Han gav oss undervisning, senare det som blev våran bibel, vårat det vi kan följa. Hans exempel är det bästa vi har. Vi är kallade att vara lika honom, att ge vidare den kärlek som Gud har gett till oss. Och det här är det han säger. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det är den kärleken vi är kallade att ge vidare. Det är inget tillägg. Det är en uppmaning. En befallning. Han säger också, lev kvar i den kärleken. Och nu kommer jag till min tredje punkt. Gud vill att vi blir kvar i kärleken. Gud vill enhet. Det står här, så här i Galaterbrevet 3. 26-29. Jag ska bara dricka lite. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni nu ett i Kristus. Jesus. Men om ni tillhör Kristus så är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare genom löftet. Vi är ett i Kristus. Och just nu så är det många av våra bröder och systrar som har det jobbigt och som upplever att man inte lyssnas på. Och då är det vårt uppdrag att lyssna på dem. Tänk dig så här. Du är sårad. Du har gått igenom något hemskt. Du kanske har förlorat någon. Du har det jobbigt. Och så kommer du till dina vänner. De vet att du mår dåligt. Men de säger ingenting. De ignorerar ditt problem. Dina bördor och det du har. Istället så pratar de om kaffe. Eller vädret. Den gemenskapen blir inte stark. Den gemenskapen är på några enstaka personers villkor. De som är starka. Och kanske majoriteten. Jag drömmer om en gemenskap där vi vågar beröra det som gör ont. För att kunna bära varandras bördor men också för att kunna växa. Inte för att alla behöver dela allt med alla, det är inte det jag säger. Men skulle vilja vara trygg i att om jag kommer till min församling och jag är sårad, att jag kan få komma dit och få någon som bryr sig. Någon som lyssnar på mig. Någon som delar min smärta. Som hjälper mig att fokusera på Jesus. Som hjälper mig att se ett steg till. Gå bara ett steg till. Ta bara ett steg till. Den gemenskapen. Min församling, min stora familj. Den gemenskapen skulle jag vilja vara med och bygga. Som är på riktigt och som lyssnar på den som är sårad, som har ont, som vågar. Vi behöver också stå upp för det som är rätt. Vi kan göra det som kyrka, vi ska göra det som kyrka. Men vi kan också göra det runt våra fikabord, på våra arbetsplatser, i våra skolor, på sociala medier. Har ni märkt hur mycket hat som finns på sociala medier? Vi kan inte gå in i varje fight, men du kan gå in till din vän och fråga, varför delar du som du gör? Berätta för mig, är det något som pågår? Kan jag be för dig? Är det någonting som pågår i dig som gör att du delar så mycket strunt? Vi kan vara de som säger, det där var inte kul, när någon skämtar på någon annans bekostnad. Jag hade ett samtal i veckan med en person som kom på att jag stod faktiskt inte upp för det som var rätt. När en annan person hade talat nedvärderande och illa om invandrare. Specifikt två invandrare. Kom ihåg att du kan säga, men vänta, ursäkta, vad var det du sa? Kan du säga det där en gång till? Det är väldigt effektivt. Ursäkta, berätta, säg det där en gång till. Jag skulle vilja höra det från dig en gång till. För det första så gör det så att det kanske är så att människan förstår att oj då, det där kanske var lite olämpligt. Nu gick jag kanske över gränsen. Eller så ger du dig själv lite tid att komma på vad du ska svara näst. Det kanske inte alltid är svaret som behöver höras. Det kanske är bara att någon står upp för vad som är rätt. Och nu är det dags att vara här. Att stå upp för det som är rätt. Jag är rädd för att vi är för tysta. Stå upp. Låt inte negativa ord om människor ta över konversationerna. Låt inte negativa artiklar ta över Facebook. Se upp för vad du delar. Vad det sprider. Ungdomarna idag lär sig supermycket om källkritik i skolan. Sätt dig ner med en ungdom och be den att utbilda dig om vad det handlar om. För jag tror många 60-plussare skulle behöva gå den skolan och få höra hur man kan tänka källkritiskt på sociala medier. Det är lätt att i efterhand komma på det perfekta svaret. Men vet du vad? Jag skulle vilja lyfta någonting för dig nu. Att det inte är för sent. Du kan också säga till den personen som uttrycker sig olämpligt. Nästa gång ni möts. Vet du vad? Jag har tänkt lite på det där du sa sist. Jag har inte kunnat släppa det. Det är någonting som maler i mig. Och jag skulle behöva att du berättar vad du menar. Och sen kan du säga så här. Jag blir illa till mods. Det stämmer inte med hur jag ser på människor. Och med min människosyn. Då har du markerat. Och det är dags att markera. Kanske kommer personen inte hålla med dig. Och vet du vad, kära svenska människa. Alla behöver inte hålla med dig. Det är okej att ha olika åsikter. Vi är skolade i att alla ska vara överens. Att vi ska komma till en specifik ståndpunkt. Men i de här frågorna kanske vi inte gör det. Men då har du rätt. Du har en viktig position att säga vad som är rätt här. Det är okej att åsikter går isär, men påminn dig om att Gud har befallt dig. Detta är mitt bud. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Om jag och min man är oense i någonting, det händer ibland, då har det sällan varit en bra idé att gå i försvarställning så fort något obekvämt kommer upp. Det vet alla som är i en relation. Och den som inte vet det, du behöver höra det idag. Försvarsmekanism leder inte till förståelse. Det stannar upp hela processen. Om Lukas säger så här till mig. Varför lägger du inte in disken i diskmaskinen istället för att lämna den i diskhon? Och jag säger... Men du då? Du torkar aldrig bordet. Du lämnar alltid smulor kvar. Då stängs samtalet och det blir inte så trevligt. Men samtalet öppnas när jag istället säger: Men just det, jag har faktiskt varit dålig på det senaste. Jag fixar det. Att gå snabbt i försvar leder inte till förståelse. Det leder till att vi stänger samtalen. Och om det är någonting nu som vi i världen behöver, så är det inte stängda samtal, utan vi behöver öppna upp. Vi behöver förståelse. Och det är lätt att vi säger att det som det är USA. Det är ett problem i USA. Och kanske är det så att det är tydligare där. Men låt oss inte blunda för det som sker i Sverige. Jag skulle vilja säga att vi som kyrka i Sverige kanske har varit duktiga på att trycka undan det som har varit jobbigt och det som har varit obekvämt. Helst vill man ju göra det. Jag kanske inte har alla svaren, jag vet inte vad jag ska säga. Men kanske är det dags att ha en del konversationer nu som gör lite ont. Kanske är det dags att en del röster får höras. Kanske är det dags att det får bli lite obekvämt. För där är svaren inte det viktiga, utan att sorgen får komma fram. Våra syskon lider just nu. De senaste dagarna har jag läst ett bibelord från Amos. Amos är en profet i Bibeln. Han talar om orättvisor. Han talar till folket. Och jag ska läsa de här orden för er. Och det är hårda ord. Och jag har nästan fått liksom ta det i tapper för att kunna smälta det här som står. Jag skulle vilja att vi lyfter det nu. Amos 5, 21 och 24. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Detta går hårt åt mig. Låt mig slippa dina salmer. Låt mig slippa dina sånger, ditt offer. För det är någonting som skaver. Och i verserna innan här så pratar han om de orättvisorna som pågår i samhället. Hur kan ni som kyrka, hur kan ni som Guds folk stå här och sjunga de här psalmerna, offra på det här sättet när det pågår? Han säger att du lever inte som du lär. Och då tänker jag, gode Gud, jag vänder det här till mig själv. Gode Gud, låt min sång spegla det som pågår i mitt liv. Låt rätten välla fram som vatten. Jag kan höra bibelordet och tänka, men va? Jag är en ganska bra människa. Eller så kan jag välja att reflektera. Jag kan låta rätten flyta fram som det vatten där jag går fram. Och för min del så handlar det om att stå upp för den som är svag. Jag återkommer till Oskars predikan för 2 veckor sedan. En fantastisk predikan. Som jag känner att det här går också hand i hand med vad jag delar idag. Han pratar om att om vi liksom är på väg någonstans. Ett mål, en förändring. Så innan det går upp så behöver det gå ner. Vi kan försöka ta genvägar. Men det håller inte, det räcker inte. Och det blir inte bestående. Lite så tänker jag nu. För att vi ska kunna göra förändringar i vårt samhälle, vårt sätt att tänka, så behöver vi ta den jobbiga fighten. Och jag vet att det här är en liten jobbig predikan som jag har nu. Jag har haft jobbigt med det här hela veckan. Men vi behöver möta samtalen och vi behöver göra det som är rätt och vi behöver lyssna på dem vi har runt omkring oss. Har du inga människor i din omgivning med en annan hudfärg än du själv, så säger kanske det någonting till dig idag. Tänk om du skulle kunna få öppna upp för någon annan. Det vore ju fantastiskt. Hur ska vi kunna vara ett om vi inte delar varandras bördor? Låt oss stå upp för evangeliet. Låt oss stå upp för de svaga. För den som kämpar. För den som är sårad. Låt mig avsluta här med mina 3 punkter idag. Gud älskar alla människor. Gud vill, nej, han befaller att vi ska älska så som han älskar. Och Gud vill att vi blir kvar i den kärleken. I enhet.